Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och hjärtligt välkomna till Travel News podcast. Här djupintervjuar vi makthavare i reseindustrin. Idag ska vi träffa Ulrika Matsgård som är kommersiell chef på Bra Flyg. Bolaget befinner sig nu i en rekonstruktion och bolagets alla maskiner står på marken i Ängelholm. Vi möts på Bras huvudkontor, ett stenkast från Bromma flygplats. Vi börjar med frågan, vem är du och hur länge har du varit på Bra Flyg?
Jag kom för 2,5 år sedan till resebranschen, till flygbolaget Bra. Har varit många år i IT-telekombranschen, mycket på Telia, i Telia-koncernen i olika bolag. Och det var ju ett läge när Bra, bolaget, befann sig i en ganska stor förändringskurva. Ganska nyligen hade varumärket bildats och hela de olika svenska inrikesflygbolagen som flyger via Bromma hade slagits ihop till ett företag. Så uppdraget var väl att fortsätta att vidareutveckla varumärket och organisationen och affären. Så det är min korta bakgrund.
Det är din korta bakgrund. Ja. Och nu sitter vi här och precis kom beskedet här att SAS ska sparka hälften av sin personal. Vad händer här på Bra?
Vi har successivt följt den här utvecklingen av corona från mars och framåt, och där flygandet har ju avtagit vecka för vecka till ett läge där vi i början av april inte såg i princip några resenärer överhuvudtaget. Vi var nere på 2-3% mot föregående år, och då blev läget ohållbart. Inga intäkter och stora fasta kostnader. Så den 6 april ansökte vi om företagsrekonstruktion hos tingsrätten. Och det är ju då 3 veckor sedan. Så sen dess har vi, det finns ju olika sätt att göra det. Man kan antingen bedriva viss verksamhet under tiden eller behålla medarbetare under tiden. Men för oss var inte det möjligt med noll intäkter, för det fanns ingen affär att driva. Så vi, i samma veva som vi gick in i rekonstruktion, så både varslade vi också upp merparten av alla våra medarbetare.
Hur många personer var det?
Det var närmare 600, 580. Så att det som händer nu är att vi är ett 20-tal personer kvar i bolaget. Det är företagsledningen och sen är det en del som ett team som har i uppdrag att upprätthålla vårt flygtillstånd och förvalta våra flygplan som står parkerade nere i Ängelholm.
Alla står i Ängelholm eller?
12 flygplan står parkerade där nere. 12 ATR 72-600. Så en del tekniker och ingenjörer, och sen har vi också då vissa med, som upprätthåller flygtillståndet med de olika positionerna som man måste ha för att behålla flygtillståndet. Så det är en handfull personer som piloter och annat som är kvar. Och sen är det företagsledningen och lite ekonomi och personal.
Om vi börjar med flygplanen, det är 12 stycken. Ni äger de flygplanen, ni leasar dem. Ni hade jetmaskiner tidigare. Kan du berätta lite om er?
Vår lilla flotta resa.
Flotta resa, ja.
För ganska exakt ett år sedan så befann vi oss i en annan typ av, om än inte lika omfattande, kris. När hela klimatdebatten hade blivit så påtaglig, flygskatt och flygskam och så vidare. Och hela marknaden hade fallit runt 10% ganska snabbt. Då gick vi in i ett omställningsarbete där vi bland annat såg över hela vår flotta. Och vi har ju ett arv sedan tidigare med en flotta som har bestått av 2 olika flygplanstyper. De större jetmaskinerna och våra ATR-propellerflygplan. Och det vi gjorde då var att vi beslutade att avveckla vår jetverksamhet. Och det var inte bara för att marknaden såg annorlunda ut, utan de var på väg att nå sin fulla livstid och behövdes bytas ut eller förnyas i någon form. Och då avvecklade vi jetverksamheten.
Vad hände? Såldes de flygplanen då? Eller vad?
Ja, de är sålda. Så i samband med det så gjorde vi oss av med alla flygplanen som var gett, och sen sa vi upp den delen av organisationen, eller avvecklade den delen av organisationen som jobbar med jetverksamheten. Och den nya vägen framåt var att vår flotta skulle bestå av en enhetsflotta med bara våra propellerflygplan. De är perfekt storlek för inrikes flygtrafik. De är miljövänliga.
Hur stor storlek är det? Så att,
De tar 72 passagerare. Så vill man, vår inriktning var att fortsätta flyga till så många destinationer som möjligt i Sverige. Och att ha täta avgångar snarare än att ha få stora avgångar. Så att vi fortsatte utveckla vårt linjenät, men med en flygplanstyp som då både är rätt anpassad för inrikestrafik, men som också är en av världens miljövänligaste regionalflygplan. Så det fyller två syften, kravet och förväntan på klimathotet var så omfattande, så att ta ett steg i rätt riktning i den dimensionen och samtidigt anpassa till en förändrad efterfrågan. Så det var basen i vår flotta. Sen har vi två större linjer där de här små flygplanen inte var tillräckliga, och det är storstadslinjerna, så det är Stockholm, Göteborg, Stockholm, Malmö. Och vi beslutade då att ta in på leasing större flygplan på bara de två linjerna, för att flyga i peak-trafik med slottar och med den mängden passagerare och den stora efterfrågan vi hade, så var inte de små flygplanen tillräckliga. Så där
där var det så, helt enkelt.
En tysk leverantör som heter VDL om att leasa 4 Embraer som skulle flyga primärt de två linjerna. Så det var en betydligt mindre del av den totala flottan, så vi utökade propellerflottan och tog in, leasade 5 nya flygplan, och sen så istället så tog vi in ett färre antal av den här lite större typen. Vi har också haft kvar våra mindre Fokker 50 som vi leasar från Amapola, så att vi har haft några få små, några få stora, men den stora grunden i flottan är våra propellerflygplan. Så just nu har vi 12 stycken. 10 stycken leasar vi av våra ägare. Och 2 stycken leasar vi av en extern lessor som heter Avation i Frankrike.
Piloterna, vad kommer att hända med, är det era piloter eller är de i det här bemanningsbolaget? Var befinner sig piloter? De måste ju flyga för att få upprätthålla sina licenser. Vad händer där?
Ja, det stämmer. Vi har inga piloter i bemanningsföretag. Vi har visserligen, när vi leasade våra Embraer, så leasade vi dem i wet lease totalt inklusive personal. Men för vår egen flotta har vi alltid egen personal, både kabin och pilot. Så de piloter som nu är uppsagda behöver, som du säger, flyga. Var tredje månad minst måste de upp och flyga. Och de måste göra sin simulatorchecking i halvåret. Och det är ju någonting som vi har gjort sedan många mängder med år tillbaka. Och det är enligt en viss systematik. Så det som händer när de ska in och börja flyga igen, det beror lite på hur lång tid det tar innan vi drar igång, så kommer de behöva gå igenom den simulatorchecken. Och då löser sig hela den frågan. Att de inte har varit uppe och flugit eller att de inte är i kapp med sin. Och det är ju olika för olika individer. De ligger ju lite...
Vad kommer hända med svensk inrikesflyg, tror du, de närmsta 2-3 åren?
Jag tror att den kris vi befinner oss i är enormt djup för hela branschen och för flyget och för världen i stort, såklart. Och att det kommer ta lång tid innan vi är tillbaka till en flygmarknad som liknar den vi har haft fram till idag. Det kommer, när, hur och i vilken omfattning flyget drar igång igen är ju 10 000 kronors frågan just nu. Men vi har ju någon typ av tro att när den värsta delen av coronakrisen är över, så kommer det lättas upp lite från myndigheter och annat, och då kommer folk börja flyga, men i liten omfattning, så det kommer vara trögt att få igång flygmarknaden igen. Så de närmsta 2-3 åren, jag tror att vi kommer hamna på något nytt normalläge som är en bra bit under det vi hade innan vi gick in i den här krisen.
Tror du att det kommer vara fler linjer som kommer läggas ner, eller är det turtätheten som kommer, vad kommer att få stryka på foten mest, så att säga? Och vilka linjer tror du ligger i farozonen?
Jag tror att det kommer bli en kombination. Det är ju förutom flygbolaget så är det ju ett helt ekosystem som befinner sig i en enormt djup kris, inte minst ekonomiskt. Så bara att se att hela ekosystemet börjar fungera igen och att det ska finnas många av aktörerna är ju kommersiellt drivna och ska få upp en lönsamhet. Så att det kommer vara, många kommer jobba väldigt hårt med att anpassa sig till efterfrågan för att få upp bra beläggning och en lönsam trafik helt enkelt. Och då tror jag att man kommer behöva tumma både på vilka linjer som flygs men också hur turtätheten ser ut. Och jag tror att tyvärr att de mindre destinationerna och mindre linjerna runt om i Sverige kommer vara väldigt svårt att få lönsamhet och få upp en trafik som är rent kommersiell. Där kommer det krävas någon typ av upphandlad trafik eller stöd i någon form. Det kommer det säkert göra överlag i branschen, men inte minst på de mindre destinationerna. Så jag tror att vi kommer se en större dragning till de stora, stora linjerna, stora destinationerna och säkerligen färre turer. Men även hur hela flyglandskapet kommer se ut, vilka aktörer kommer finnas, vad kommer det uppstå för nya, det kommer finnas en överkapacitet av flygmaskiner som kommer vilja kliva in och flyga och prova och ta för sig av olika marknader. Så att jag tror att vi kommer se nya konstellationer på marknaden också.
Vad tänker du? Kan du vara väldigt mer konkret när du pratar om nya konstellationer?
Nej, men jag kan tänka mig att alla flygbolag och alla aktörer i flygbranschen söker nya sätt att bedriva en verksamhet efter det här i någon form och hitta nya samarbeten, hitta nya affärsmodeller, hitta nya affärsplaner läget är så otroligt ovisst. Och vi ser ju redan att små aktörer nu har klivit fram, till exempel Amapola som klev fram nu i upphandlingen av Norrland och Gotland som vann den upphandlingen och som också börjar flyga Malmö, Stockholm nu, för att där har vi mindre flygplan som passar för den här lilla samhällsviktiga trafiken. Jag tror att vi kommer se flera små flygbolag som försöker. Vi läste nyligen också att Gotlandsflyg, att det finns något initiativ att dra igång det igen för att försöka ta en del av den här marknaden. Vi kommer också se, tror jag, större försök till att hitta en lönsamhet för sin flygplansflotta som många flygbolag sitter med nu.
Man tjänar ju mest pengar när man äger en linje själv. Då kan man ju liksom kontrollera den. Tror du att det kommer bli en slags sån uppdelning av marknaden att SAS kör vissa grejer och ni kör lite och vad tror du om en sån utveckling?
Nej, men
så som egentligen flygmarknaden var på innan avregleringen säga. Då var det ju liksom ett någon slags halvstatligt kontrollerat system.
Jag tror att det av naturliga krafter, av naturliga fenomen kommer att bli så, eftersom man behöver få upp en lönsamhet för att kunna fortsätta och det kommer vara flera linjer där efterfrågan inte är tillräckligt stor för att rymma fler aktörer. Så på så sätt tror jag att det kommer kunna finnas sådana linjer där en aktör väljer att gå in och börja flyga och den andra ser att det inte finns en lönsam affär att tränga sig in som nummer två. Men jag tror också att det kommer vara en hel del försök att vinna marknad nu när vi drar igång igen för att läget är så osäkert. Så till en början tror jag kan jag tänka mig att det kommer vara, och inte minst de här mindre flygbolagen som kommer in och tar delar av trafiken, och det rubbar ju liksom balansen.
Vad händer med bra flyg? Liksom, hur kan man starta upp från det läget som är nu? Var ska pengarna komma från som ska få bolaget komma igång igen? Rekonstruktionen, vad innebär en rekonstruktion helt enkelt?
Ja, det vi har gått in i nu är att det man gör är att man fryser hela verksamheten och fryser hela ekonomin. Och för oss har det varit att vi fryser även all typ av flygtrafik under tiden. Det vi gör nu är ju att vi jobbar igenom hela vårt ekonomiska läge, våra skulder, våra avtal. Vi går igenom och effektiviserar, försöker skapa ett nytt bolag. Är ju vårt mål att vi ska kunna dra igång igen någon gång efter sommaren är någon typ av grundtanke. Så när vi har gjort den här genomlysningen och städningen så att säga, så kommer vi börja titta på en affärsplan framåt och en ny affärsmodell. Och den ska vi, och det, där krävs det ju ett antal förutsättningar för att det ska fungera. Ett, att marknaden kommer igång och att det finns en efterfrågan som är betydande. men också många andra strukturella saker. Bland annat att hela ekosystemet ska funka, att flygplatserna kommer igång, att alla våra leverantörer och partners olika del i kedjan kommer igång. Men också att vi kommer igenom vår rekonstruktion så pass starka att vi har ett läge där vi kan dra igång verksamheten igen. Det tror vi ju när vi har gått in i rekonstruktionen, och det är också det planen bygger på. Men jag är övertygad om att det kommer bli en liten skala till att börja med. Och då kommer det vara avgörande vad vi kommer ut med i rekonstruktionen och vad vi ska investera i för ny flygtrafik. Till en början kommer ju vara avgörande för hur mycket pengar som behövs för att komma igång. Men med stor sannolikhet kommer det behövas stöd från regionen eller från staten. Och det hoppas vi ju på att som man gör mer i andra länder, ett starkare stöd från...
Hur ska ett sånt stöd se ut för att du ska vara nöjd, eller ska som du tycker är realistiskt?
Nej, men jag tänker att det ska vara ett tydligt ekonomiskt stöd. Inte lån, utan ett ekonomiskt tillskott till flygbranschen. Det kan vara allt ifrån ett rejält pengatillskott, men det kan också vara skattelättnader, avgiftslättnader, alla typer av stöd som behövs för att hela branschen ska komma igång, som man har gjort i andra länder där man har gått in mer specifikt.
Kan du berätta hur det ser ut i andra länder då, så att man förstår lite?
Nej, men där har man gått in med ett ekonomiskt stöd till de större i reella pengar. Till de betydande aktörerna för att få igång för att det ska finnas förutsättningar för en flygtrafik och en infrastruktur. För det är ju inte bara flyget, utan det är ju en transportinfrastruktur överhuvudtaget. Bland annat har man efterlåtit flygskatt och skattedelar. Man har sett över avgifter, och man har också gått in med rejält ekonomiskt stöd till flygaktörer.
Ska man få det per linje eller per tur? Eller hur ska pengarna delas ut på något rättvist sätt, tycker du?
Nej, men naturligtvis behöver man ju se till hur behovet ser ut. Om vi tittar på Sverige specifikt, eftersom vi är där vi verkar just nu. Vad krävs för att vi ska få igång en? Vad finns det för efterfrågan? Vad finns det för behov? Och vad finns det för förutsättningar för kommersiella aktörer att bedriva den typen, tillhandahålla den typen av transporter och flygtrafik? Och sen behöver man ju stötta upp. Troligtvis så kommer de flesta aktörer ha svårt att hitta lönsamhet till en början under hösten. Det kommer vara väldigt svårt, för det kommer vara trögt innan man börjar fylla, innan beteendet kommer igång igen. Så att då tror jag att man ska göra en prioritering och se över var behöver man sätta in stödet för att få bäst effekt som möter de krav och det behov som finns.
Och var uppfattar du att det skulle vara där det behövs mest stöd?
Nej, men
är det liksom på de storstadslinjerna, eller är det de små flygplatserna som ska få stöd?
Nej, men jag kan tänka mig att dels så är det ju flygandet i sig, men sen tror jag att det kommer behövas mer stöd på de mindre linjerna, eftersom det inte finns tillräckligt stor intäkt som ska täcka kostnader. Det blir för dyrt helt enkelt. Men det är också sådana linjer där det inte finns bra alternativa resvägar, som där flyget kanske är det enda alternativet, eller åtminstone är det sämre alternativ med tåg, bil, buss eller något annat transportslag.
När det gäller upphandlad trafik så ska ju den gå via Arlanda och inte här via Bromma, vad jag förstår. Vad ser du för Brommas möjligheter eller faror, att det ska liksom försvinna ut lite med badvattnet, om du förstår vad jag menar?
Jag tänker att den upphandlade trafiken som nu är på bordet, som är ju Norrland och Gotland, är en oerhört liten del, och det är bara för samhällsviktig sjukvårdstransporter i princip. Och när staten har gjort upphandlingar tidigare har det alltid varit via Arlanda, så det är ingenting nytt. Så det ser jag mer som en mindre del kopplat till frågan om Bromma och Arlanda och vad som kommer stå stark genom den här krisen. Däremot så behöver ju alla delar i värdekedjan, inklusive flygplatserna, såklart se över hur de ska bedriva verksamheten framöver när det är en mindre marknad. Och det är klart att det kommer ställas vissa vägval kring vilka flygplatser som ska ha vilken trafik och så vidare. Men jag hoppas ju innerligt att man väljer att behålla både Bromma och Arlanda, men med lite olika inriktning, så som man har gjort idag. Men att man anpassar det till den nya, till det nya normalläget. Och Bromma är ju helt nyrenoverad och inga fler investeringar krävs. En väldigt viktig flygplats, inte bara för Stockholm utan för Sverige, som Arlanda inte kan ersätta. Så det blir viktigt. Det blir en viktig fråga.
Du, vad säger Per G. Braten som är huvudägare? Kommer han vilja vara med och fortsätta, och kommer han hälla in pengar? Vet du något om detta?
Ja, nej men han är såklart otroligt angelägen om att vi lyckas med den här rekonstruktionen. Han är ju ägare till ett stort antal av de flygplan som vi opererar. Så att han har stor förhoppning, han står ju, följer ju det arbete vi gör nära och har stor förhoppning för att det ska gå vägen. Han följer de planer vi tar fram, och det blir ju liksom ett hantverk nu längs, speciellt i mitten av den här krisen när ingen vet vart den tar vägen och vad det kommer för nya direktiv från myndigheter och så vidare. Men han har en stark tro och ambition om att vi ska klara det här, och han är beredd att ställa sig bakom det. Sen ska ju som sagt rätt förutsättningar falla på plats för att det ska vara rimligt. Men han är definitivt angelägen om att vi ska lyckas och är beredd att stötta den plan som vi tar fram nu, som vi har påbörjat.
De här statliga lånen som har aviserats, och SAS är liksom garanterande del av dem. Vad är din syn på det, och kommer ni låna pengar, eller behövs det liksom ett statligt ägande i bolag som BRA och andra flygbolag? Vad tror du om det?
Vi redan innan vi ansökte om rekonstruktion, så var ju det ett av dem, eller det specifika som var för flygbranschen, stöd som kom från regeringen. Förutom permitteringar som var mer allmänt. Ingen av de två stödinsatserna räddade BRA i det läget. Att permittera alla medarbetare ner till 40% när man har noll i intäkt, det var direkt inte. Och att belåna en verksamhet i det läget när verksamheten står i noll är heller inte ett alternativ. Så för oss var det inte en väg framåt. Och vi ser väl fortfarande inte att lån är det som räddar oss, eller det som är det vi mest behöver. Utan det är andra typer av stödinsatser, och det kan ju ta sig alla möjliga former, men att det är kontantstöd in i branschen, det är det vi hoppas på framåt.
Men vad tror du om statligt ägande? Är det, vad ska jag säga, ja, vad är din syn på det? Att staten går in som ägare till BRA Flyg och SAS och andra, alltså de är ju redan ägare av SAS.
Vad... Ja, det är väl en fråga som vår ägare får ta ställning till såklart, men... När man befinner sig i en sån här tuff kris som flygbranschen gör, så ser jag att alla vägar kommer säkert dyka upp i någon typ av konkret form, och så får man väl ta ställning till det då.
Jag får fråga flygpriserna. Nu har det kostat ungefär, ja, men lite mellan tummen och pekfingret, runt 1000 lappar att flyga med BRA Flyg. Ibland ännu billigare, ibland lite dyrare om man har varit väldigt sen. Vad kommer en flygbiljett att kosta i höst? Så står du lite mellan tummen och pekfingret alltså.
Ja, nej men jag tänker ju att rent, om man tänker rent generellt marknadsekonomiskt, så blir det ju dyrare att resa när det är färre som, när utbudet blir större än efterfrågan. Blir utbudet större än efterfrågan, så blir det billigare att resa, men blir det, nu väntar vi också på myndigheter som säger att man får resa på varannat sätt och så vidare, då kommer ju per default bli tvärtom, att det blir dyrare att resa. Det har också att göra med hur många aktörer vi kommer se på marknaden. Jag tror att vi kommer se en viss strid om att hämta hem marknaden när vi drar igång igen. Det driver ju också priser neråt. Så jag tänker att allt kan hända, men jag kan bara säga att generellt behöver priserna gå upp om vi ska hitta en lönsam väg framåt i flygbranschen.
Hur många, vad kommer det kosta? Tror du det blir dubbla priser eller 50% upp, eller vad, om du skulle göra någon prognos? Tänk gärna att bolaget ska vara lönsamt också.
Ja, alltså. Precis. Nej, men det är klart att... nu har ju vi en differentierad prissättning och våra affärsresenärer som reser i peaktrafiken betalar redan ett bra pris, medan mitt på dagen kommer det vara färre. Så att jag kan tänka mig att det går upp en del, men inte så mycket som vi hade kunnat önska. Det kommer inte finnas förutsättningar att höja priserna så mycket om man ska vara med på marknaden. Men en bit uppåt hoppas jag och tror att det kommer bli.
Det var intervjun med Bras kommersiella chef Ulrika Matsgård. Tack så mycket för att du lyssnar på Travel News podcast och fortsätt att lyssna på vår podcast. Vi har jättemånga intervjuer i vår backlist med makthavare i reseindustrin. Tack så mycket och ha en bra dag.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.